Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Goda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Hur är läget sånt?
Jo, men det är väl bra. Det är ju en trist tid på året, får man ändå säga. Mm. Även om det var lite soligt idag.
Du vill prata väder alltså. Vilken jävla plott twist.
Ovanlighetens skull.
Varför bryr sig om vädret när vi lever i såna här tider?
Det är sant.
Kan vi inte ha djupa, riktiga samtal om hur vi känner, om vi är trygga över manlighet? Är du trygg i din manlighet?
Nej.
Nej.
Hur fan ska man kunna vara det?
Nej, det är svårt. Jag vet inte riktigt vad det innebär.
Nej, inte jag heller. Det var någonting folk sa i högstadiet för att...
Att man skulle tycka det var lugnt med bögar.
Precis. Mm. Det var liksom de två alternativen som fanns. Antingen så fick man vara bara homofob. Eller så fick man garda det med att säga att den som är homofob är själva verket bög.
Just det.
Men det är inte jag. Så Nej. Därför är jag inte homofob.
Nej, det knyter väl an liksom till nyhetssvepen här med då lite den Elon Musk-ge Hitler-hälsning-grejen liksom. Ja. Att de riktiga nazisterna är de som säger att en nazist-hälsning är nazism.
Okej.
Okay. Alltså att de riktiga bögarna är de
som
säger att de inte gillar bögar.
Ja, precis. Och de som säger att de inte gillar nazism är de riktiga nazisterna.
Ja, du ser kopplingen här.
Ja, absolut.
Nej, homofobi är märkligt alltså. Det är ett märkligt...
ja, det får man ju säga. En märklig hang-up. Men,
ja, men allt med det är så dumt liksom. Det är någon typ av helhetsdumt på ett sätt.
Till skillnad från rasism som ändå... Eller var liksom...
Nej, men vadå, rasism kan väl ofta dra sin kraft ur liksom riktiga omständigheter.
Just det, finns det för riktiga materiella motsättningar liksom, som ligger till grund för...
Ja, men liksom, eller så här, bögarna tar mina jobb, liksom. Eller förstår det, eller liksom...
Jag tror det är väldigt liten del av homofobin som motiveras av just den. Ja. Motiveras, men som triggas.
Jag fattar ju att det finns något liksom så här, det är hotet mot den liksom...
Konstruktet av liksom manlighet och
man är gemenskap, patriarkat, liksom. Men att det händer någonting.
Just det.
Det händer något när en blick, den andra manliga blicken blir någonting annat än liksom underarmshandslag och kast med yxor. Som just är det. min normala bild av manlighet.
Just det. Ja, men så är det nog. Ja.
Att den liksom hotar bastugemenskapen på något sätt. Eller hotar, den förändrar
dynamiken där.
Vilket uppgör att det upplevs hotande på något sätt. Ja. Men det känns weak att liksom grunt och hata homosexuella av den anledningen. Jag menar att liksom att tanken är att den liksom heteronormativa gemenskapen förändras. Alltså den manliga gemenskapen förändras av att någon i det rummet förändrar hur vi ser på oss själva, våra kroppar och i relation till kvinnor på något sätt. Att liksom manligheten skapas i sin spegelbild av kvinnlighet. Förstår du hur jag
menar? Absolut.
Och att homosexualitet kortsluter den logiken.
Mm.
Det är därför väldigt många som har problem med bögar har väldigt lite problem med lesbiska. Alltså de är som en helt annan kategori, för de hotar inte den gemenskapen eller de normerna, eller man kan säga.
Men det var ju i alla fall lite gråare igår.
Ja, vädret var jag tycker det var ett ganska härligt väder idag faktiskt.
Mm.
Elon Musks Hitler-hälsning var vi inne på lite här också. Vad känner du? Har någon spontan reflektion?
Jag tänker nog att det absolut var menat att vara en Hitler-hälsning. Sen så exakt varför han ville göra det, det tror jag är svårare att sätta fingret på. Jag tänker att antingen så är det ju bara så att han är så, jag vill göra någonting, och sen så förneka att det är en Hitler-hälsning. Och då kan jag säga att alla libs är bara dumma i huvudet. Den klassiska så trollägningen. Att det är typ den logiken han försökte spinna på. Det andra alternativet är ju att någon sorts faktisk hundvissla till fascism på ett mer konkret sätt. Liksom. Alltså,
det känns väl lite konstigt eftersom att han också gjort den AFD-grejen.
Precis. I det sammanhanget så blir det mindre så trolla libsen och mer så är det här man faktiskt är ute efter. Samtidigt är jag svårt att få ihop med massa andra saker han har gjort att han är så här rasideologisk. Liksom.
Mm, han gjorde väl ett utspel om Sydafrika nu och så.
Okej, ja.
Att det var rasism mot vita i Sydafrika och sånt.
Absolut. Det är ju också en sån sak som folk säger utan att ha en direkt liksom ras ideologisk övertygelse, tänker jag.
Jag har nog aldrig hört någon som inte har varit nazist prata om det. Träffar du människor som är så, har ni tänkt på att det är rasism mot vita i Sydafrika?
Ja, det känns som att det kommer bli rasism mot en annan grupp personer i samhället. Det får jag berätta om min erfarenhet av folk som säger sånt, som kanske kommer från Polen till exempel.
Ja, okej, det är en grej i Polen. Då tänker man mycket på borna liksom. Jag vet, jag tänker att om någon brinner och vill prata mycket om det, då tänker jag att de också firar Hitlers födelse då.
Ja, det, så tror jag inte riktigt.
Det är så konstig grej. Alltså det är klart, nu är ju...
Nej, men mer ifall det kommer upp, tänker jag.
Elon Musk, nu är ju... Om det råkar komma upp, hur råkar det komma upp?
Hur är läget i Sydafrika nu?
För vita människor, och det är folkmord de är utsatta för. Vad ska du göra den? Vad är Hitlers födelsedag?
Jag skulle säga att det är april, va? Ja. Visst känns det som att det är det? Ja, men jag vet verkligen inte.
Han tog livet också ganska tätt samband med sin födelsedag. Taskigt mot sina barn.
Tog han inte livet av dem också?
Också taskigt.
Det är också taskigt, så det var inte självmordet.
Nej,
i sig så taskigt.
Det var inte det som var det
taskiga. Det finns en del andra saker han gjorde som var de
tog
taskiga.
Tog han livet av sina barn också?
Eller var det Eva Braun som gjorde det? Så det är typiskt tjejer. Så ja. Ska bara...
ja, de gör alltid Hitler vill inte. Utökade självmord. Bättre är det med oss killar.
Ja, verkligen inte stor koll på ifall utökat självmord är typiskt manligt eller kvinnligt.
Ja, jag tror det är väldigt typiskt manligt alltså. Ja. Men alltså sen är det väl så att tjejer och killar försöker väl ta livet av sig typ i lika stor utsträckning, men killar sätt att göra det på är så osympatiska så de lyckas oftare.
Absolut.
Typ att man blandar in andra i sina självmord.
Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker överhuvudtaget det är väl spännande med allt som händer i USA nu liksom. De här tullhistorierna som liksom bara satte igång överallt. Men nu, idag så läste jag att Mexikotullarna ska inte sättas i verket för att Mexiko är med på att skicka 10 000 soldater till gränsen och stoppa införseln av fentanyl till USA då. Det känns ju inte som att det är på riktigt heller då liksom.
Nej, du menar att det blir liksom Mexikos motdrag är liksom symboliskt på något sätt.
De måste göra en pajaskonst som Trump väljer liksom, så att Trump kan säga sen, jag lyckades stoppa fentanylen genom att sätta 10 000 mexikanska soldater vid gränsen. Sen så kommer inte det ha någon faktisk inverkan på mängden fentanyl i USA liksom.
Nej, jag tänker också att eftersom att Mexiko i princip befinner sig i ett inbördeskrig mot kriminella, så känns det som att de 10 000 soldaterna kanske skulle gjort nytta någon annanstans.
Så jag vet inte riktigt hur det känns att det kommer bli med de här tullarna ifall det bara kommer vara sådana konstiga hot som dras tillbaka direkt. För så var det också med Colombia.
Det var en stor grej med Colombia om att man inte typ Trump skulle deportera folk dit och så fick de inte landa.
Men sen så fick de det, så slapp de straff.
Det var alltså liksom inte Trump som deporterade, alltså han.
Han satt inte i planet själv. Flög. Spakade det, men nästan. För annars så har man ju tänkt så här, de här tullarna, är inte det bara dåligt för USA? Men sen så lyssnade jag faktiskt lite på Fienden då. Att jag lyssnade på en sån aktiepodd för att höra vad de tänkte om Trump. Och då gjorde de ett case att han, den nya finansministern, har liksom en idé om tullar på lång sikt som ett sätt att balansera om handelsflödena i världen. Så de handelsunderskott och överskott som har varit, liksom, har varit i USAs nackdel jättelång tid, och dollarn är för stark i förhållande till de andra världsvalutorna, och det gör att liksom industrin i alla andra länder gynnas och missgynnas i USA. Så därför har liksom han en idé om ett skifte mot bort från liksom WHO, frihandel, det sättet att reglera världsmarknaden på, till mer så här liksom tullar och tariffer och nästan en keniansk makroidé om hur världsekonomin funkar. I det perspektivet kan man också tänka att det faktiskt kommer bli tullar helt oavsett vad folk går med på i sådana här utspel, liksom att det finns också en långsiktig strategi att röra sig mot det liksom. Sen sa de också att de tyckte att Sverige borde satsa mycket mer på råvaror och fördriva samerna, så jag med. Det är fortfarande inte några sympatiska aktiekillar, men det gav mig en lite annan vinkel på liksom den tullkrigsgrejen.
Med då i US-grejer är väl att USAID har ju stängts ner eller då satts på paus på något sätt, kopplat till Department of Government Efficiency, Dodge. Jag vet inte. Och det kommer ju få jättestora konsekvenser. Alltså,
absolut.
Det handlar ju om riktiga fantasisummor, liksom så här 43 miljarder dollar i mat och
jag menar, men det är väl också där lite så att man är inte helt klar på hur mycket det här kommer löpas linan ut och hur mycket det är en sån chockgrej de gör för att så här visa, vi gjorde någonting och sen så, för det ska väl integreras i då, vad heter det, utrikesdepartementet motsvarande i USA liksom. Department of Policy. Så ja, men det är möjligt att en del av de här problemen kommer återupptas under en annan
form,
liksom. En annan form av USAs ledning. Men ja, det var ju även också något jag sett.
Jag tänker att CIA kommer bli superlyssna.
Verkligen. Men man har sett folk gör analyser av det här och säger liksom att USA bara vaskar soft power så enormt nu liksom. Att det är ett missförstånd av, alltså från Trumps sida och Elons sida, att de liksom tänker sig att det här är bara ett typ socialbidrag vi ger till hela världen och det är bara för att vi är snälla och egentligen förlorar vi på oss så snälla. Medan det i själva verket är liksom de sätt USA har att få så stor influens över hela världen liksom genom att ge lite pengar här och där och få lojaliteter och få möjlighet till politiskt inflytande över hela världen liksom. Att det är så man ska förstå ett imperiums biståndspolitik liksom.
Ja, jag tänker att också handlar väl om att vad som är liksom gynnsamma marknader och så. Alltså förra året så verkar USA ha gett ut 72 miljarder dollar i olika stöd via då USAID. Och då, om man då tar till exempel HIV-behandling och begränsning av spridning av HIV, så är det ju också så, det gynnar liksom inte USA.
Att det blir mycket mer HIV i världen.
Nej, utan tvärtom så riskerar det att bli ett problem.
Ja.
Och det var väl, USA, det var väl en väldigt central del i covid-bekämpningen till exempel, som också är så. Jag vet inte, om man då jämför det med arbetsmarknaden i Sverige då, så här, ja men varför det är en kostnad för staten att ha utbildning till exempel. Och så är det så.
Det är så nog vi tar bort utbildningen så kommer vi gå bättre för staten sen.
Ja, men bara, det är nog en plusaffär för staten att befolkningen kan läsa och skriva liksom. Och att det är där man tycker att det blir konstigt. Men absolut, även då deras direktpolitiska inflytande, att det här är ju också deras bargain chip. Om vi får detta av er, vi får lite lättare liksom, att få tillgång till naturresurser i ett land. Och i utbyte så kommer av en slump ni få 600 miljoner dollar att utveckla vattensystem i ett land och så vidare. Det är väl liksom så det funkar. Men det är ju spännande. Men precis som du säger, det kan ju vara att mycket av det här rullas tillbaka eller liksom
inordnas i en annan form liksom så. Men visst, alltså de har gått ut WHO, gått ur WHO liksom, det finns det väl inget alternativ till det liksom så. Så ja, en del av grejerna är nog bara crazy också. Vilken var den dödligaste konflikten i världen efter andra världskriget?
Vilken var den dödligaste konflikten, näst dödligaste konflikten? Eller ja, dödligaste konflikten efter 45?
Efter 45.
Jag skulle gissa typ, jag vet inte, på inbördeskriget Kongo.
Ja. Det var det rätt. Ingenting att göra med att vi hade bestämt att vi skulle prata om det nu. Nu senaste så har det ju varit en del i media om att en grupp som heter M23 har tagit över en stad som heter Goma.
Det är Rwandas kompisar.
Ja, men jag tänker att det är ju inte så mycket rapportering om bakgrunden till det här liksom. Så jag tänkte försöka snabbdra den.
Mm, spännande.
Goma, de skulle ju då försvarats nu egentligen av, eller civilare skulle försvaras av något som heter MONUSCO. Och tidigare hette de MONUC. Och det kanske du minns från vårt avsnitt 136 där du pratade om EUs väpnade styrkor. För det var ju de då som inte klarade sitt fredsbevarande uppdrag i Ituri-provinsen. Så att FN skickade extra förstärkning där liksom. Och det var ju Frankrike och Sverige som var där och utförde väl det uppdraget helt okej. Men plus att Frankrike gjorde lite tortyr på lokalbefolkningen, sånt vi pratar om det då. Direkt söder om den här Ituri-provinsen så ligger då Nord-Kivu. Och där finns istället Kivu-konflikten istället för Ituri-konflikten. Även för de här två flyter in i varandra väldigt mycket. Och allt det här är väldigt rörigt. Och liksom, ja, det finns till exempel 120 olika beväpnade grupper i de här provinserna sammanlagt, räknar man med. Så det finns ju massa liksom relationer fram och tillbaka mellan de här som är snåriga liksom. Men i alla fall, i Nord-Kivu så ligger den här gränsstaden Goma som ligger på gränsen till Rwanda. Och det är som en av Kongo-Kinshasas, alltså Demokratiska Republiken Kongo, DRK.
Det är liksom Tutsiland eller?
Nej, det är det inte alls egentligen. Men
vad fan gör M23 där då?
Alltså, eller, det är ju det i betydelsen att det bor Tutsi där nu eller så.
Mm.
Och har gjort sen slutet på 1800-talet.
Ja, okej, det är inte, okej, jag menade nog det mer som det finns Tutsi där.
Absolut, det gör det. Och anledningen till att M23 är där kan man väl säga mer eller mindre är så att efter folkmordet i Rwanda 1994, som det finns jättemycket komplex bakgrund till också, men det slutar ju med att den regimen som är liksom Hutu-regim i Rwanda störtas utav Tutsi-grupper och tutsi är de som i första hand blir utsatta för folkmordet i Rwanda, men liksom de som är offren vänder på det och vinner liksom inbördeskriget i samband med det på något sätt. Så då är det ju, liksom, sen dess så är det ju en tutsi-dominerad regering i Rwanda. Rebellerna de flyr till Kongo och där så finns det, som precis som du säger, tutsi-grupper då. Så då återuppstår ju den konflikten på något sätt, att de lokala tutsi-grupperna i Kongo istället blir attackerade av grupper som har flyttit. Liksom. Så konflikten flyttas och sen så använder de flyktinglägren som finns i Kongo då, som bas för att fortsätta kriget mot Rwandas regim. Liksom. Men Rwandas svar på det är ju att börja backa upp tutsi-grupper i Kongo istället. Så att det ska vara liksom en, deras rebeller ska vara emot miliserna. Liksom.
Och som också då på något sätt blir någon typ av uppfattas vara Rwandas trupper i Kongo då, i konflikt mot centralregeringen i Kongo.
Ja, precis. Och det blir väldigt konkret, för sen går ju också Rwanda tillsammans med Uganda och även andra länder, Angola och så vidare, går ju in i Kongo och avsätter Kongos dåvarande regering. En rebell som de samarbetar med där kommer till makten istället. Sen så tror jag inte liksom att då blir det väl en splittring istället, så att den nya rebellen kommer istället i konflikt med Rwanda ett tag. Men till slut där så blir det som en fred och då så inordnats den här tutsi-milisen i Kongos regering eller i Kongos armé. Normala armé liksom, som är del av den. Och det är ett fredsavtal som skrivs på 23 mars 2009. Det är därför den här gruppen kallar sig M23, mars 23, för att de menar så att det är dealen vi tog när vi blev med i regeringsarmén eller så. Ja,
när vi underordnade oss den reguljära armén.
Precis, liksom. Ja. Det är brutet sen, några år senare, 2012 menar de att det bröts. Och sen dess har liksom, de återuppstått och konflikten återuppstått. Och de har fått mer och mer uppbackning av Rwanda. Så de är liksom en mycket bättre beväpnad och tränad styrka än vare sig Kongos trupper eller den här FN-styrkan. Så de är liksom, ja, har ju stora övertag i de striderna. Och nu...
Alltså, för det är väl som att typ Rwanda har verkar gått helt bananas på att leverera vapen till regionen. Det är väl de som typ ger vapen till Rapid Support Forces i Sudan också.
Det kan jag tänka mig. Det är just den uppgiften kan jag inte. Men absolut. Och liksom, man kan ju tänka sig att det finns något med så, vi har haft det här folkmordet här, nu ska vi liksom... Never again mot oss liksom. Så nu ska vi bara backa upp det. Så, men det tror jag är att göra det lite lätt för sig också. För det verkar som att det är väldigt mycket också krig om resurser i den här östra delen av Kongo. Finns det jättemycket rare earth minerals liksom. Så man kan ju också se det i perspektivet att det är liksom västs behov av de här mineralerna som driver på liksom den ekonomiska grunden för konflikten. Liksom. Det finns väl guld och sånt. Också där, diamantgruvor och så. Bakgrunden och alla sambanden är väldigt komplexa i det där liksom. Men risken är väl igen att hela den här konflikten skulle kunna liksom dra igång och dra in länder runt omkring sig igen och bli en sån stor konflikt. Och liksom, ifall man då tänker på folkmordet i Rwanda men också på det andra inbördeskriget i Kongo liksom, där man då säger att det kan ha dött upp mot 5 miljoner människor.
Nej, det är helt jävla sinnessjukt alltså.
Så är det ju liksom, kan man tänka sig att potentialen för att det ska bli ett helt fruktansvärt vidrigt och förödande krig finns ju verkligen i det där. Och nu då, FN kunde inte hålla gåma utan blev fördrivna därifrån av de här M23-rebellerna, eller om man ska kalla dem rwandiska proxys, eller om man ska kalla dem milis, eller vad som är. Jag vet inte vad som är rätt liksom, men det är ju någonting som är under uppsegling, och även ifall inte, det har inte ballat ur fullständigt än liksom, men att jag tror att det blir en del fokus på det i världsmedia för att man vet den här bakgrundshistorien och liksom vad som finns i korten på något sätt där.
Ja, men det var ju med, det kom ju nyhet nu för några dagar sedan som var kopplad till att massa rumänska legosoldater hade kapitulerat till M23 eller till Rwanda trupper då. Och det var just i Goma, där man hade liksom hyrt in ett par hundra rumänska legosoldater för att försvara staden då helt enkelt mot M23 då. De hade fått lönen, de här rumänska legosoldaterna, att uppges vara $8,000 i månaden.
Det är bra, men det är inte extrema mängder heller.
Jag tycker att det är ganska bra betalt, är det inte det? Du är rumän liksom.
Jo, visst. Men ifall du vill ha folk som gör någonting som är väldigt dödligt potentiellt för dig, så är det väl liksom kanske de.
Ja, det verkar i alla fall inte gått så jättebra för
dig. Nej, men konstig grej såklart. Men det känns lite Wagner stil då, fast liksom vet man vad de organiserade i för liksom någon sorts
grupp? Jag har inte djupdykt i det, men det kan man säkert ta reda på. Vi kan väl återkomma till det. Ja, vad har vi mer? Vi skulle kunna ta Syrien lite. Ryssland var ju där på ambassad, eller diplomatiskt besök.
Ja.
från vecka sedan ungefär.
Då får man verkligen komma ihåg, det har varit ett krig i, vad blir det?
14 år, 15 år, ja.
Där Ryssland har varit stött ena sidan och krigat väldigt hårt mot bland annat HTS. Mm. Och nu så sitter de vid ett förhandlingsbord liksom.
Att det... Precis, teorin är väl att Ryssland åkte då till Damaskus för att försöka förhandla vad som skulle hända med då deras militärbaser i Syrien. Och då är det framförallt Tartus och hur uttalar man det? Khmeimim-basen. Men de har ju ytterligare en. De här baserna då i alla fall, som en av dem är en större flygbas och den andra är ju en hamn västra Syrien då mot havet, ut i Medelhavet. Och utgör ju egentligen Rysslands enda hamn utanför det
från östblocket.
Ja, men precis, från forna Sovjet då. Och har ju utgjort en viktig mellanpunkt kopplat till projekt i Afrika. De har haft ett avtal med Al-Assad då, som blev avbrutet när HTS tog makten. Och av allt att döma så verkar ju de då inte ha lyckats
i sina förhandlingar, för att nu har de flyttat ut massa materiell från de här hamnarna.
Man kan se precis att det är stora fartyg som har lämnat, och man ser också att det mängden krigsmateriell där minskar. Och då tror jag ändå Ryssland kom till bordet med olika, alltså rent de monetära stöd, men också mat. Men jag tycker inte det är jätteförvånande. Jag tycker nästan det är förvånande att det överhuvudtaget skedde en diplomatisk förhandling. Assad är ju för fan i Ryssland.
Jo, men kan du tänka dig att det var det HTS kanske sa så här? Ja, precis. Kan ni överlämna Assad så kan vi snacka liksom. Mm.
Men jag tänker att de ändå borde känt, de borde ju vetat lite pulsen liksom.
Ja, eller tyckte de var roligt att ha dem där tiggandes. Det hade man kanske själv gjort i motsvarande sammanhang. Här kommer ni och säger vad ni vill. Så ja. Vi får väl ändå säga något om hur det går med Rojava liksom. Det fortsätter ju med turkiskt bombardemang mest skulle jag säga, ut med fronten liksom. Jag vet inte, det är svårt att bedöma bara så här på lite rapporter man läser på internet och kollar på någon live map och sådana saker, men jag tycker det verkar inte vara extremt intensivt heller, även ifall det är varje dag att de liksom beskjuter positioner och så är det ju inte, det känns ju inte som att det är för bekämpning för ett riktigt anfall heller liksom, eller så. Det finns ju då de här ryktena om att det finns fortsatta förhandlingar med Öcalan och Erdogan-regimen liksom, eller så.
Ja, det är väl det här att delegationer har fått träffa Öcalan vid ett flertal tillfällen nu, vilket ju är högst anmärkningsvärt att det typ sammanfaller med hela den här processen liksom.
Och jag såg någon journalist som skrev på Twitter att så här, jag har uppgifter om att den 15 februari så kommer Öcalan säga att PKK ska lägga ner vapnen och Turkiet ska säga att de ska ha en ny konstitution där man ger rättigheter till kurder och så. Det ska bli någon liksom deal mellan Barzani och SDF i Rojava och så liksom. Men jag vet inte. Det jag tänker, den här journalistens källor kan väl vara lika rätt eller fel som vem som helst. Annars man får väl vänta där till 15 februari och se ifall det händer något då liksom.
Ja, då ska man komma ihåg att det fortfarande sker förhandlingar mellan Salvation Government och HTS-regim i Damaskus och
Turkiet löpande.
Ja, och Rojava angående hur det här ska liksom spelas ut.
Och de, alltså det finns ju hela tiden. Jag tänkte ju att det kanske fanns tecken på att Turkiet och HTS liksom gick samman verkligen mot Rojava. För från HTS sida så har det kommit många uttalanden i stil med vi kommer aldrig acceptera ett splittrat Syrien. Alla fraktioner har valt att inordna sig i den nya armén utom SDF.
Mm.
Alltså hint, hint. Vi kommer inte acceptera att ni är självstående. Och vi kommer inte acceptera någon federal lösning eller någonting överhuvudtaget. Men samtidigt så HTS har inte själva verkat köra någonting mot SDF liksom. Utan det är bara TFSA eller vad vi ska kalla dem som gör det liksom. Så det kan ju också vara saker man säger för att sätta press på förhandlingar liksom.
Ja, och jag tror också att så länge det amerikanska stödet för SDF består, vilket ju mycket väl kan vara på väg bort, så tror jag inte HTS känner att de är läge att göra sig ovän med väst.
Absolut.
Och det kan... Alltså överhuvudtaget störa situationen med väst liksom.
Och det kan ju gälla även ifall USA drar sig ur liksom, ifall det finns tillräckligt starkt europeiskt och så, bara support för att göra som... Så vi tycker bättre om dem än kaos i Syrien just nu. Så sluta med det här liksom. För att EU lättar ju till exempel nu på också energirestriktioner mot Syrien liksom. Men ifall det skulle bli fullt krig med Rojava så kanske det skulle stramas åt igen. Liksom. Men det blir väldigt spekulativt att allt detta, det är lite så, bara man får vänta och se. Liksom.
Sen har vi en annan mycket märklig nyhet idag. Hamnarbetarförbundet verkar ha fått ett interimbeslut kopplat till deras blockad av israeliska varor. Där Hamnarbetarförbundet har helt enkelt lagt det i blockad att hantera israeliska varor. I och med att de har fått det interimbeslutet, och det är en blockad av krigsmateriell till och från Israel ska sägas. Det är inte alla israeliska varor. Så verkar det också som att vice ordförande för Hamnarbetarförbundet i Göteborg, Erik Helgesson, har blivit varslad och polisanmäld. Och i uppsägningen så hänvisas till brott mot säkerhetsskyddslagen och illojalitet kopplat till säkerhetsskyddslagen. Medan i ett pressmeddelande från Gothenburg RoRo Terminals, GRT, så ska de också ha polisanmält Helgesson, att de då bedömer att en anställd inte längre kan antas vara lojal mot det intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. De har varslat om uppsägning av en anställd med hänsyn till rikets säkerhet. Och då får man ju anta att de syftar på de uttalanden Erik Helgesson har gjort i egenskap av fackligt representant kopplad till blockaden av israeliskt krigsmateriel.
En blockad som nu då har interimistiskt blivit förklarad laglig. Ja. Så Göteborgs hamn har liksom kört helt eget beslut av lagen, fast domstolen säger tvärtom, liksom, vilket ju är väldigt märkligt.
Ja, och då ska man säga då till liksom hela den här, nu tycker jag att det är ett helt korrekt beslut av dem, av Hamnarbetarförbundet att blockera israeliskt krigsmateriel trots att det finns en vapenvila just nu. Den kommer med största sannolikhet inte bestå för evigt, och det är helt självklart att man som liksom tänkande frisk människa inte vill vara inblandad eller jobba med saker kopplade till liksom ett folkmord eller folkmordsliknande tillstånd som jag har varit i Gaza. Det är ju liksom ingen frisk människa som vill det. Det ska också sägas att Hamnarbetarförbundet i Göteborg har också blockerat ryska varor och fartyg under kriget i Ukraina. Så att det är liksom inte heller någon så här supertendentiös, vi bara bryr oss om den här grejen, utan de har ju varit liksom konsekventa med det här. Och då skulle ju sägas att de motsatte sig också GRT och försökte häva den blockaden.
Så alla högerspöken som jublar nu kan ju fråga sig om de känner samma sak.
Ja, då blir det ju så här, okej, men i det fallet Ryssland. Var det då GRT som då inte var lojal mot säkerhetsskyddslagen för svenska intressen. Det enda de har gjort nu är att de har tagit en jävla gummiparagraf. Det är ju samma paragraf och samma typ av lagutrymme som man använder för att bara utvisa människor på måfå. Och nu så ska den då användas arbetsrättsligt. Och liksom, jag fattar ju att GRT gör det här. Jag fattar att de försöker göra så med Erik Helgesson och motarbeta Hamnarbetarförbundet. Eftersom att de verkar vara en fackförening som är värd namnet fackförening. Men att det här, om det här inte leder till omfattande strejker och störningar i det svenska samhället av andra fackförbund i Sverige, så är ju verkligen bara fackföreningsrörelsen död i Sverige. De sparkar som facklig representant för att den har uttalat sig som representant för den organisationen den är med i.
Nej. Absolut. Sen så jag bara tror ju att det kommer leda till att arbetsdomstolen säger det här är en regelvidrig uppsägning. Att det inte kommer gå igenom.
Ja, men liksom. Det måste vara det. Det antar jag också. Eftersom att GRT verkar ju vara dumma i huvudet. men jag bara rent principmässigt så är det ju helt vansinnigt att vi har liksom på pappret en av världens mäktigaste fackföreningsrörelser. Och även om de inte gillar Hamnarbetarförbundet liksom, så är det bara så här, men det här är ju en principfråga som ytterligare en av den här liksom fallande tendensen av att den, liksom svenska fackföreningar är helt jävla meningslösa.
Ifall det händer, det har inte hänt än, att andra fackföreningar sagt att de inte backar hamnfirandet.
Nej, men vad tror du själv att de kommer göra det?
Nej, det gör jag väl inte. Nej, jag håller med absolut, såklart.
Ja, det borde ju verkligen bli ett ramaskri liksom.
Så ifall man är med i en fackförening så kan man ju säga till sin lokala ombud och representant, varför gör vi inte något med det här?
Absolut, du säger det till dem.
Jag ska säga, nu måste vi för fan göra någonting med det här, kan man säga. Jag startar en insamling och så håller vi en manifestation. Kan vi skriva under för klubben? Nej, vänta, så ska man säga. Vi ska skriva under för klubben, vill du? Alltså ska man skaka den andra, skrika det.
Gör det! Gör det!
Man kan ha en approach när man frågar först och så blir man arg sen när man får ett nej. Men det,
man kan också bara vara direkt. Ja. Det är verkligen som en evig följetong, hamnen i Göteborg.
Skuffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2.
Ja, det är spännande. Men det är väl för att de också, precis som du säger, fungerar som en riktig fackförening och därför så liksom kan inte det accepteras.
Nej, då hamnar de i de här trommorna. Men om de bara skitit i att agera fackligt och bara varit så, någon konstig kaffedrickarklubb.
Då hade vi inte hört om dem.
Då hade vi inte hört om dem.
Magiskt.
Då hade annars sidan Erik Helgesson inte fått bli varslad heller och anmäld för påhitt.
Konstig parallell verklighet du rör in i.
Ja, okej.
Okay. Tänk släpp om det. Då han hade haft händer som krabbklor, då hade folk sagt att det var konstigt istället för och så vidare. Klipp bort det.
Domaren, skattelinningen, tjuven i Bagdad.
Okej, okay. Ska vi till dagens huvud?
Det är väl dags.
Ja. Vi ska tillbaka till Fallujah.
Nu igen?
Nu händer det.
Näst sista gången nu, eller vad
är det? Jag vet inte ens vad det är för del vi är uppe i. Fyra. Året är 2004. Det är den 2 november. Bush vinner valet. Det har varit ett jävla hattande fram och tillbaka med den sunnidominerade staden Fallujah i Anbar-provinsen i Irak. Liksom staden har varit belägrad, mer eller mindre, sedan förra försöket att inta staden. Och det råder politisk oro i Irak. CPA, Coalition Provisional Authorities, har ju strikt sett upplösts, lämnat över makten till en interimregering och så vidare. Det här har man hört om i tidigare delar om Fallujah. Men den 7 november, då är det dags att anfalla Fallujah. I flera veckor så har USA bombat staden. Och man har försökt utrymma så stora delar av civilbefolkningen som går. Man har grupperat en styrka om cirka 10 000 man vid staden. Förutom amerikaner så ingår det 1 000 irakiska soldater till den First Iraqi Division. Eller vid den här tidpunkten tror jag de heter Iraqi Intervention Force. Och 306 kommandobataljonen som är liksom ett irakiskt specialförband. Och 850 man. Från de brittiska Blackwatch. Namnet Blackwatch alltså.
Med, från Skottland eller var det?
Precis. De är väl ett sånt Highlander Regiment från början. Blackwatch, starkt namn.
Lyssna på de tidigare avsnitten där vi diskuterar namnet.
Har vi diskuterat namnet tidigare?
Det tror jag.
Jag tror du och jag har diskuterat namnet tidigare utanför podden.
Okej, ursäkta.
Men Blackwatch då, jag ska inte gå hela bakgrunden till hur de heter det. Men det kan man googla om man vill. Att brittiska trupper ska bli en del av operationen mot Fallujah var en rätt kontroversiell grej. De brittiska trupperna har flyttat från sitt ansvarsområde och grupperats för att lösgöra amerikanska marinkorister som då istället ska för att göra sina ordinarie sysslor ska kunna delta i anfallet mot Fallujah. Och britternas uppgift egentligen är kanske mest att skära av flyktvägar och dylikt liksom från staden. Britterna har haft ansvar för den multinationella styrka som varit framförallt i södra Irak. Basra och så vidare. Det är liksom, det finns ett missnöje på en politisk nivå i USA, men det finns också en internt missnöje bland liksom de brittiska soldaterna i Irak, eftersom att Fallujah också är känt som liksom the hornet's nest på något sätt. Det är där USA förlorar folk och nu ska också britterna dit liksom. Och bataljonschefen då, Blackwatch bataljonschef, skriver i ett mail: "Every lunatic terrorist from miles around will descend on us like bees to honey." Det är liksom känslan. "I hope the government knows what it has got itself into. I'm not sure they fully appreciate the risks. The Marines we have taken over from have taken 9 dead and 197 injured since July. I hope we do better." Tony Blair, han snackar inför House of Commons.
Underhuset.
Och han var ändå taggad, han var hoppfull.
Okej, okay. Det här kommer gå bra.
Ja, och viftar liksom bort kritikerna i England.
Inte något man kommer fäta upp efteråt.
Och liksom deras kritik om att det här kanske, att inte Fallujah ska vara en pyrrhusseger, det är trams liksom. "The real desire of these terrorists is to stop the elections, because they know that if there are elections in Iraq, as there have been in Afghanistan, that is a huge blow to them as terrorists."
Ja, yep. Det hade han två rätt på en gång kan man säga.
Historien.
Då har de dubbelfel.
Precis. Och det här var ju, precis som vi har pratat om tidigare, är ju en extremt känslig situation för Blair. Han är ju Labour-president.
Premiärminister.
Förlåt. Han är ju en Labour-premiärminister. Även om stödet för Iraks invasion, det visste inte jag, men där var det, hade ett 63% stöd.
Men det var ju det när man lurade folk att det fanns inte mycket massförstörelsevapen.
Ja.
Så du gick väl folk på det?
Nej, det måste vi stoppa!
Just det, av de här...
som britter ofta säger.
"No crackers, Gromit! We've forgotten the crackers!"
Så 63% hade året innan hade stött den militära interventionen i Irak, alltså invasionen av Irak.
Sen när de fick grepp att de hade blivit lurade allesammans så sjönk den siffran.
Precis, när det också visade sig att det var ett krig de skulle till. Ja. Och inte en befrielseparad.
Och det fanns inte en massa hemliga massförsörjare.
Det fanns inte heller. Det visade sig att det inte fanns. Det är väl bara mer att man tänker att, men det är klart, britter är också dumma i huvudet. Man bara tänker att de som europeer fattade att det inte fanns några massförsörjare. Det känns som att alla andra europeer var, Frankrike var liksom, alltså att det var liksom i hela Europa. Alla andra var så, förutom danskarna då. Här kanske vi har en gemensam nämna. De var ju också med.
De dumma folken i Europa, britter och danskar. Mycket rasism i den här podden idag.
Ja, men de hade samlat en coalition of the dumb. Så då tyckte ändå 63% att det här var en bra idé. Ett år senare då, då också England gick mot ett val, så tyckte 57% att de militära operationerna gentemot Irak var en riktigt dålig idé.
Ja. Det hade svängt lite där.
Ja, det hade svängt, ja. Nu står Tony Blair och säger, men får vi bara ge till ett jävla val, då kommer det bli lugnt. Själva slaget om Fallujah är inte superintressant. Alltså exakt hur det går till. De hade bunkrat upp med en jävla massa folk runt om. Försvararna är ju som alltid, det är mellan 1000 till 6000. Man har ju efterhand gjort bedömningen att väldigt många av insurgenterna eller Fallujah-kombatanterna hade lämnat staden när slaget innebär att en liten, relativt liten styrka kvar. Men det handlar om några tusen. Trots att då liksom USA hade bombat staden och man hade ändå dödat massa människor i första, så verkade det vara som att de inte riktigt hade försvunnit. Alltså de hade liksom växt trots belägringen och så. Och då ska man komma ihåg att det är ett väldigt stort fokus på att de i Fallujah kommer utifrån. Det är ju så man förstår det som händer i Fallujah. Så trots att staden är belägrad, man har dödat och bombat, men de verkar inte bli färre. Det är konstigt, eller
hur? Det är en sån matematisk formel som inte löser ut på slutet. Man har gjort något fel.
Det finns någon beräkning i detta som är fel, ja.
Delarna i formeln.
I slaget inleds liksom med en skenmanöver. Man pressar lite på östra flanken, tror jag, och försöker liksom få det att framstå som att det där huvudanfallet kommer att ske. Och sedan så sker det ett massivt anfall norr och väst. Och elnätet slås ut. Man så stänger liksom hela elen i Fallujah. Och sen rullar man in. En av de första, man tar tågstationen i Fallujah. Det är ett ganska hårt strid om det. Men man tar också Fallujahs sjukhus, huvudsjukhus. Och USA uppger att det är liksom väldigt starka försvarsstyrkor där. Media så visar upp filmer på personal och patienter som tvingas ut ur salar och läggs. Ja, det är liksom, det finns en viss Gaza-vibe över det här. Och under de första två dagarna av offensiven, eller i anfallet då, så dödas det 10 amerikanska soldater. Jag ska också säga att USA går på rätt hårt mot Fallujah. Det finns rapporter om att de använder klusterbomber, och det finns också rapporter om att de använder vit fosfor. Något som till en början först typ förnekas av USA, och sen säger de att de använder det fast som rök då, som ju det man får använda mot. Men senare så bekräftar man att man också använder det som vapen.
Okay.
Eller jag tror man bekräftar det med att säga, i de flesta fall så användes det som rök. Mm. Och då säger man ju, i de andra fallen då, vad användes det då som? Och det händer en ganska viktig grej den 13 november. Då är det så att USA har med sig inbäddade journalister, du kommer ihåg det här begreppet. Ja. Och en av dem heter Kevin Seitz. Han deltar under slaget och filmar tillsammans med marinkåren och rapporterar. Och av en slump så fångar han den 13 november på film hur en amerikansk marinkårest avrättar en eller flera sårade insurgenter inne i en moské.
Det är inte det som är meningen med inbäddade journalister. De ska bli kompisar och rapportera positivt.
Och den här filmen finns liksom tillgänglig på YouTube. Alltså det,
idag?
Ja, idag. Det är liksom att han filmar, och sen så filmar han in i en moské, och sen kommer den soldat gående ganska lugnt och går fram och skjuter en kille i huvudet som ligger ner. Den är inte så grafisk filmen, men det är väldigt tydligt att det är det som händer. Bakgrunden enligt Kevin Seitz är att det har skett strider om den här moskén dagen innan, men striderna i Fallujah är väldigt rörliga. Man kan tänka till insurgenterna strider i grupper om kanske mellan 8 och 20 personer i grupper som gömmer sig och som anfaller, och sen är det liksom böljande. Men det är inte riktigt några frontlinjer. Och den här moskén är säkrad, och där inne vet man att det befinner sig sårade från dagen innan. Man har liksom, det ligger sårade och man har tagit deras vapen. Men man har liksom inte gett dem sjukvård, utan där är liksom sårade iraker där inne.
Okay.
Som väl ska gripas eller ges vård.
Men man har inte hunnit gå in där? Eller liksom man
nej,
har,
men för att jag vet inte. Man skiter väl i vilket.
Ja, verkligen ändå.
Sen rapporteras det då dagen efter, 13 november, att det sker strider från den moskén. Så då går den gruppen som Kevin Seitz är tillsammans, alltså den marinkårsgruppen, går tillbaka till, de anfaller moskén igen. När de kommer dit så möter de på marinkårister som är inne i huset, som går ut, och så frågar de liksom, hur är det iraker där inne? Ja, hur många då? 5. Vilket stämmer liksom med den siffran sårade som var det tidigare. Och då går de in och då ser han de här sårade personerna. Någon är död, några ligger liksom och lider på något sätt. Och han filmar det. Och det är den situationen då det bara kommer in en kille och skjuter en i huvudet.
Så han är inne i moskén när det kommer in någon...
Ja, precis. Det följde liksom upp lite vad som hände med den här. Han ställs aldrig inför rätta, den här killen. Alltså han blev fångad. Det är ingen tvekan på filmen liksom. Det pågår inga strider. Han är inte stressad. Han går fram och bara skjuter en kille. Han ställs aldrig inför rätta eftersom att han har agerat enligt regelverket. Säger USA. Deras försvar liksom, amerikanska marinkåren säger att en taktik som Fallujah-insurgenterna har använt är att spela döda och sen
pressa sig upp och vara levande
och skjuta liksom. Det är ganska smart sak att säga att ens fiende håller på med ifall det också bara ger en kort plan och bara skjuta. Han är också inte död, ska jag säga. Han spelar ju inte död, utan han spelar ju sårad i så fall.
Ja. Speciellt tänker sig att han inte försöker liksom interagera med den här kameramannen då och säga, ta skydd. De bara låtsas.
Nej, det är också som att han verkar inte se kameramannen. Okay. För att Kevin Seitz redogörelse som ändå säger är att sen så går ju Kevin Seitz ut till sitt grupp, det här gruppbefälet då som han är tillsammans med. Så, alltså det var en kille som avrättade en fånge där inne och gör det på film. Och då blir det ju lite stressat. Och då kommer den här killen till Kevin Seitz som har gjort det och är så typ, jag trodde han var alltså och försöker försvara sig för journalisten. Så varför han har gjort det? Det är mycket bizarr.
Finns det på film?
Det finns inte på film. Det finns en redogörelse som Kevin Seitz har skrivit. Eftersom att han blev då anklagad för att vara...
illegal.
Ja, men att vara så här, typ pro-irakier eller så. Så han har skrivit typ ett svar där han är så... Alltså jag har varit inbäddad med de här... jag har ju rapporterat om det här jättelänge. Och jag är journalist, jag har ingen åsikt. Alltså jag är här bara som observatör liksom. Och det ska också sägas då att många år senare så hittas det en massgrav i Fallujah med 21 kroppar i svarta säckar med taggar på, liksom med lappar på. Och de här svarta säckarna är liksom någonting som USAs armé använder. Det är inte så jätte... Liksom, just den modellen eller så, det sättet är inte så vanligt i Irak. Och de hade bindlar för ögonen och var bundna och dött av skottskador. Och det har USA aldrig, det fyndet har liksom USA aldrig kommenterat, utan det vet man inte vad det var. Men det pågår strider, de är ganska intensiva. Det är liksom mycket strider som är infanteri tillsammans med stridsvagnar, raserar en byggnad där det finns, man ser att det finns insurgenter i, sen drar man sig tillbaka och sen bombar man och sen så håller man liksom på och så kvarter för kvarter. Och stridigheterna, alltså det är lite svårt att säga när det här börjar och när det slutar. Eller börjar det väl lätt säga, den 7 november börjar slaget om Fallujah och 23 december kan man säga att det är slut. Men den liksom, det är ett par intensiva dagar av stridigheter. Sen är det någon typ av upprensningsoperationer som pågår i nästan en månad, eller mer än en månad, där man fortfarande möter på liksom lokalt motstånd i staden. För USAs del totalt så dör det väl 95 personer, 560 såras. Man räknar med att det är ungefär 1500 döda insurgenter och ungefär lika många fångade. Slutnotan för det här slaget kan man väl säga att Fallujah har mellan 40 och 50 000 hem. Över hälften av dem blev skadade på något sätt. Bostäderna blev skadade och 10 000 total förstördes. Så det är ju liksom en väldigt stor del av Fallujah. Ja. Och det är väl ett 60-tal moskéer och skolor som är totalt förstörda. Man har liksom, när staden anses vara liksom besegrad eller man har intagit den, så har man ett försök att släppa tillbaka civilbefolkningen in i staden, där man försöker så här, man måste ha pass och liksom ID-kort och så. Men det funkar liksom inte riktigt.
För att folk bara går in ändå liksom?
Eller? Ja, men att folk saknar ID-handlingar till exempel. Aha, och så vidare.
Men jag bor här och så blir de insläppta ändå liksom.
Men det här är ju inte heller slutet någonstans på berättelsen om Fallujah. För att det finns ju också tredje slag om Fallujah. Så vi tänker att vi kanske inte måste ta i den här lilla Fallujah-serien. Utan det är kanske en ny Fallujah-serie någon gång i framtiden. Men det är ju att i januari 2014 så faller ju Fallujah igen.
Till
IS då. Ja. Mm. Och utgör ju då den näst viktigaste staden för IS i Irak. Och där Mosul då kanske är den mest centrala. Jag vet inte, om man ska försöka se på någon sammanfattning av liksom Fallujah. Lärdomarna kanske om Fallujah på något sätt, ett militärhistoriskt perspektiv, så är det väl liksom hur krig och politik är helt oseparerbart. För att Fallujah utgjorde liksom aldrig något direkt militärt hot mot USAs ockupation, som är att det som skedde i Fallujah på något sätt skulle kunna på ett större skala hota den amerikanska militära närvaron.
Mer än då som
politiskt.
Politiskt, ja. En bild av liksom något annat. Och...
det är också så att svårigheterna att inta staden, de var ju liksom också direkt politiska. Det var inte...
Det var oerhört välbefäst på något speciellt sätt.
Nej, eller att liksom... de förluster innebar att inta staden på något sätt skulle vara för höga för att USA skulle klara av att hantera det. Utan de svårigheterna som fanns handlar ju bland annat om uppdelningen mellan CPA och CENTCOM, alltså uppdelningen mellan det politiska och det militära i USAs förståelse av händelsen, där man å ena sidan hade Coalition Provisional Authority som bestämde saker och så hade man CENTCOM som skulle styra den militära operationen. Och hur beslut som att till exempel upplösa Iraks armé och senare då agera på magkänslan efter lemlästningen av legosoldaterna å ena sidan då var politiska. Å andra sidan så var det också politiskt tryck som fick den första slaget om Fallujah att stanna av. Om man tittar på de amerikanska lärdomarna av slaget om Fallujah så är det om hur slaget porträtteras, alltså egentligen kampen om narrativet. För då under det första slaget om Fallujah så dominerade Al-Arabiya och Al-Jazeera mediebilden. Och under andra slaget hade man istället lagt stor vikt och ett kraftigt ökade den här mängd inbäddade journalisterna som vi pratar om. Som Kevin Seitz då till exempel. Och i många av de postkrigsanalyser som görs av slaget så lyfter man fram svårigheten av att kontrollera narrativet. Och det här är någonting som USA och amerikanska militärteoretiker också ser med viss fasa på. De säger så här, men om det här hade varit idag så hade vi aldrig haft möjligheten att kontrollera ett narrativ. För att sociala medier är liksom inte så stort 2004. Idag så skulle det vara liksom utom vår kontroll på något sätt. Någonstans här så tänker jag att det inte riktigt går att prata om Fallujah utan att också prata om Gaza. Och du får missförstå mig rätt, det är klart att de här skiljer sig åt på liksom flera olika sätt och i skala och bakgrund och så vidare. Men det finns ett par gemensamma nämnare. Framförallt då i den här spänningen mellan det politiska och det militära. För när USA stannar det första anfallet mot Fallujah så gör de det för att de politiska kostnaderna har blivit för höga. Man är liksom rädd för de långsiktiga strategiska konsekvenserna av att pressa på. Och man är inte rädd för de militära kostnaderna. Och därför väljer man ett taktiskt nederlag. USA väljer ett taktiskt nederlag, alltså att inte inta staden, för att förhindra vad man uppfattar ett strategiskt nederlag. Så någon typ av politisk reträtt på något sätt som tar sig militärt i uttryck. Och samtidigt har vi då det att man dödar liksom hundratals, om inte tusentals liksom upplevda fiender som 5 månader senare verkar liksom uppstått från de döda, blivit fler. Och den logiken så kan det framstå som att det var ett misstag att avbryta det första anfallet. Men misstaget kanske egentligen låg i att överhuvudtaget inleda det. Och om man då tänker på den här motsättningen mellan då, å ena sidan det liksom det direkta, det taktiska militära målet, eller för den delen strategiska militära målet, och å andra sidan det liksom politiskt taktiska och det politiskt strategiska, även om den uppdelningen är liksom lite felaktig att göra, så blir det ju att man får tänka någonstans på det som händer nu i Gaza är liksom en väldigt storskalig variant av det här på något sätt. Medan att Israel gjorde bedömningen, vi är beredda på att köra oavsett de politiska kostnaderna på det taktiska nivån för att strategiskt uppnå mål. Men någonstans blir det ju som att i och med att skalan också är förskjuten så har ju Israel också hamnat i läget som USA befann sig efter förslaget om Fallujah.
Vi har inte slått ut dem militärt helt och hållet här. De har blivit fler, fast vi tyckte de borde vara besegrade liksom.
De stannar i ett läge där de inte liksom fullföljde det militära målet de hade satt ut.
Vi ska slut hela Hamas så att de aldrig finns kvar för alltid liksom.
Typ. Ja, eller då ens vi ska försvaga Hamas avsevärt.
Det går väl att diskutera, det vet man väl inte riktigt hur det är.
Ja, inte i mantal i alla fall, inte enligt USA.
Så att... I militär struktur kanske man kan ändå fundera.
Absolut.
Men i alla fall, nej, precis, man har oavsett inte uppnått det här snacket om att man skulle förgöra Hamas, liksom. Uppenbart inte.
Nej, och
man förhandlar ju med dem nu, liksom. Då har man inte förgjort dem.
Nej, per definition är de inte förintade, liksom. USAs försvarsminister Lloyd Austin säger så här: "In this kind of fight, the center of gravity is the civilian population. And if you drive them into the arms of the enemy, you replace a tactical victory with a strategic defeat." Och efter Fallujah så kommer ju ISIS. Så liksom embryot som föddes i Anbar-provinsen, som Zakavis plan, den här vi ska få alla tvingas välja sida, den skedde. Den liksom processen spelades ut. Alla tvingades välja sida i en stegrande våldsspiral i Irak. Och det fanns ingen plats åt de som riktigt ville se en annan väg. Nej. Utan liksom all kraft drogs åt varsin pol på något sätt. Och frågan är om inte vi bara liksom ser samma process i Gaza nu, där Hamas inte blev knäckta. För det kanske aldrig var möjligt. Det politiska trycket blev så stort att Israel bedömde att de var tvungna till att stanna. Vilket gör att polerna förstärks i båda lägrarna. Vilket ju leder fram till att det enda som har skett, om inte något drastiskt förändras, så har Israel misslyckats. De har alltså med andra ord förlorat kriget i den meningen att de inte uppnådde sina militärpolitiska mål. Och de 67% som pollades innan 7 oktober som säger sig ogilla Hamas är nog inte 67% längre. Stödet för Hamas har troligtvis ökat.
Ja, visst.
Och då måste man ju förstå det som att antingen förstod inte Israel att det här skulle hända. Eller var det här meningen att det här skulle hända?
För det skulle vara meningen att det här skulle hända, vad tänker du då? Är det för att man bara vill ha Hamas som sin huvudsakliga fiende liksom?
Ja, eller att de faktiska militära målen inte var Hamas utan en fördrivning av palestinier från Gaza till exempel. Mm. Som någon typ av dolt krigsmål. Ett dolt krigsmål som då också har misslyckats.
I någon utsträckning. Jag menar, sen så är ju en stor del av Gazas befolkning döda. På flykt och döda.
Ja.
Jag menar, Trumps antydan om att man skulle rensa Gaza på palestinier och så.
Ja, absolut, det kanske är något drastiskt som förändrar liksom hur det här slutar. Och vad säger att den här vapenbilan överlever upp till fas 2?
Högerkillare på Twitter är väldigt glada i att påpeka att det här är bara Israel som luras för att få med sig gisslan. Och sen så ska de köra igen liksom. Det är också bara deras fantasier. Så. Jag tänker att det kan absolut hända, men det är också att det blir såklart en större kostnad för Israel att sätta igång igen när hela världen är så var bra att det blev... vapenvila liksom.
Om man någonstans liksom ska avsluta det här då liksom, om man tänker på Fallujah, så kommer det väl bara ner någonstans till på samma sätt som Fallujah i sin ISIS-variant blev liksom en grövre och grymmare variant av den fiende USA hade stridit mot tidigare, så är ju frågan, hur kommer nästa 7 oktober se ut?
Och det här, ifall man ska slå på sin egen trumma, var väl väldigt mycket vad vi sa när Israel inledde sitt krig mot Gaza.
Absolut.
Att det var ungefär det här som vi trodde skulle kunna bli en slutpunkt. Att det finns lösning på konflikten är bara att försöka utrota Hamas militärt, så kommer det antagligen bara stärka Hamas. Och man kommer inte ha gjort sig säker igen på något sätt. Liksom. Utan då har man bara så trött till en nästa 7 oktober-situation någon gång om 20 år igen. Liksom.
Ja, och det är verkligen... Jag kan liksom inte landa i att Israels militärledning inte förstår att det var det här som höll på att hända.
Nej, det är ju extremt svårt att säga något om liksom vad som är ens så här typ rationellt agerande i den här situationen, vad olika fraktioner inom militären och politiken vill uppnå, vad som ens öppna mål, vad som ens dolda mål, vad som ens långsiktiga plan. Det kan ju också vara nu måste vi göra det här, vi kommer inte lyckas, men det är det enda liksom rimliga inom den dynamik vi befinner oss i liksom.
Du tänker då så, det finns inget, vi kan inte sälja det här till vår befolkning på något annat sätt.
Nej.
Och att något annat då hade varit ett politiskt självmord på något sätt för Netanyahus del.
Alltså för Netanyahus del kan vi ju också spekulera jättemycket om liksom bara vill han hålla igång krig så länge som möjligt för att slippa ta konsekvenserna av att ha misslyckats genom att låta 7 oktober ske överhuvudtaget. Alla de bitarna liksom. Men även i en större politisk struktur liksom. Ja, det här är vad nu finns det liksom en opinionsmässigt liksom hämndbegär, så nu ska vi bara uppfylla det. Så länge det finns någon som säger det så kommer de gynnas på alla som inte säger, alla som säger något annat kommer misslyckas liksom. Så därför måste man vara den som säger det. Jag vet inte.
Nej, och de tankarna kanske ni får ta med er till vidare vilda spekulationer i podden.
Mm.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier och man kan följa mig på Twitter. Då heter vi @slukhål och trojkan 1337. Man kan följa oss på Bluesky, Martin Hansson, myran.andersson. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi L-rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi L.och.rörelse. Och man kan bli patroner. Jag såg en film i helgen och tillsammans med folk från Välkommen till Malmö och snackade om den.
Var det filmen om Svanpappan?
Det var inte Svanpappan-filmen och den förtjänar patronerna verkligen. Ha det gött.
Ha det fint.
Hej. Hej. Hej.
Klippa mycket nu, Kalle.